Hallå där ute i stugorna, genuin läderkula, podcasten om svensk fotboll är äntligen tillbaka efter 3, 4, 5, jag vet inte längre. Vi är ju trots allt mer oregelbundna än regelbundna nu för tiden, men vi lever och det ska ni veta om där ute. Här är vi igen.
Wow, wow, wow!
Och det är det vanliga gänget som är på plats, inte i studion den här gången som vi tycker så mycket om. En gång har vi blivit...
deporterade.
Förbipasserade till och med.
Ja. Vi har inte rätt papper, vi får inte komma in.
Ja, men det är väl lite som en mur som håller på att byggas upp där nere. Kanske ett förakt mot det som tidigare var liksom en fin gemenskap som vi kände här på Södertörn. Det har blivit ett förakt nästan nu mot alla som motarbetar oss där nere i källaren. Nej, men vi kämpar vidare och vi hoppas väl bli mer regelbundna nu framöver också med fler poddar och... Allsvenskan börjar ju närma sig, det är ju bara en månad bort.
Mindre än en månad.
Ja, men det är det ju. Det känns ju väldigt spännande. Och som vanligt så har vi en första lyssnare med oss. Och det är ju i vanlig ordning Jens Farbring.
Jensa.
Det gick inte så bra i helgen. Tyvärr Jens, det är bara att ta nya tag. Missad katt i Sydafrika. Men, det är nya tävlingar snart.
Kämpa på.
Kriga på det på Europatouren i vanlig ordning så... Och på tal om Europa så är det lite av ett kontinentalt avsnitt får man ändå säga. I och med att det är många värvningar från andra kontinenter än Europa och framförallt kontinentalt Sverige som har landat i Allsvenskan.
Så varför inte sparka igång podden? Veckans svenska fotboll och vi kanske ska börja i rätt ände ändå och gå igenom lite det som hänt sedan vi poddade senast. Vi har ju Svenska Cupen. Det har blivit kvartsfinaler som spelas nu i helgen. Vi spelar in onsdag. Och den kanske allra hetaste på förhand är väl ändå BK Häcken mot AIK.
Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Jag tycker nog att det är hetare med IFK Norrköping mot IFK Göteborg. Men, skitsamma.
Men det finns ju så mycket som stormar... Kanske inte storma just nu kring AIK, men det är mycket nya spelare in. Vi har Stare som ska möta AIK igen, men med en ny klubb. En intressant klubb som gått väldigt bra i gruppspelet Häcken. Många spelare i form. Farnerud inte minst.
Jag får väl säga att AIK också är väl inte riktigt i form. Det var länge sedan man såg Norling faktiskt vara så pass sur och förbaskad på sina egna AIK-spelare. Han... tycker inte alls att de har levererat så pass eller så bra som de kanske borde göra vid det här laget.
Känner han inte lite pressen också att de måste ju leverera i år och nu får han ju en hel säsong. Och AIK, även om det inte var uttalat som inför förra säsongen när man ville få bort Alm från styrelsens håll, så känns det som att han har lite mer press på sig att om förra säsongen var smekmånad så måste han ju börja leverera resultat nu. Och när han inte har haft sina forwards på plats så är han väl lite missnöjd med att det har sett ut som det gjort, delvis.
Nu har det ju ändå börjat ticka in lite forwards i truppen, så det är väl det som talar för AIK i den kampen. Men som sagt, det som är allra mest på förhand, det är ju Norling versus Stare på tränarbänken. Det är väl egentligen det heta mötet i mötet.
Sen kan jag tycka att det är intressant att se också hur Olsson och Tern, om de kommer få någon mer speltid eller hur det blir. De har inte riktigt kanske visat en klass som de båda bör sitta på i alla fall.
Det är ju lite kul att när man har landat de här två spelarna, då har ju istället Johan Blomberg höjt sig till nya nivåer. Amina Fane, försäsongsstjärnan, har också spelat bra som man brukar på försäsongen. Så att det är ju inte helt lätta spelare att peta, och Ishizaki får väl se som given med den rutinen och att han har varit i AIK sedan barnsben, även om han hade sin utflykt till Elfsborg, vilket sticker ögonen på många säkert. Så är det ju en spelare som ändå är ganska omtyckt på norra.
Ja, och det är ju så att Norling är lite av en favorit, eller vad säger jag, Blomberg är lite av en favorit för Norling, som har poängterat tidigare i intervjuer att han har en väldigt god potential. Så att ja, om Blomberg fortsätter att prestera här nu så ja, då blir det kamp om inneplatserna där i mitten, i och med att Blomberg spelar centralt numera också på grund av att han är ingen renodlad wingback.
Sen så är det är ju kul för AIK ändå att de sitter i den situationen att de faktiskt har så pass många mittfältare som bör spela, vilket skapar ju en konkurrens i laget, vilket alltid är bra.
Och nu har de fyra forwards igen. Vi nämnde lite kort de fått in här. Suleiman Kripic, hur man uttalar
Kripic, som Norling sa i en intervju.
Från bosniska högsta ligan. Ett mittenlag där han gjort ett par mål. Väl scoutad tydligen, om man tror AIK-kretsarna. Men även en Goitom som inte spelat matcher på ett tag. Vad tror vi om dessa herrar?
Ja, Goitom vet vi. Han har ju potential att göra över 10 mål i årets allsvenska. Sen är det ju en fråga om hur bra formen är, i och med att den har varit lite dalande och han fick inte särskilt mycket speltid i San Jose Earthquakes.
Och han tar ju alltid lite extra god tid på sig att komma in i AIK.
Ja, det tar han. Han är lite av en slow starter, ja. Kan man säga. Kripic vet man ju att jag har inte sett honom spela, men man har ju sett vad han har gjort utanför planen. Och han verkar ju vara en burdus typ.
Man måste ju säga att det är återigen en profil AIK har landat här i anfallet, och
det är det.
Det ska bli väldigt kul att se hur han presterar på planen, men kanske framförallt hur han hanterar lockelserna i utelivet i Stockholm.
Kan det bli en ny liten sväng om på spyan?
Ja, det luktar lite spybar. Synd att inte Dixon är kvar där liksom. Och
vilket härligt. Jäkla rövgäng det hade kunnat bli.
Vakternas hatobjekt.
Fast sedan har han ju en tränad kropp. Han kan ju säkerligen gå hem hos Stockholmsdamerna så att säga.
Ja, säkert hos vakterna också. Det är lite det. Inte som man hoppas på. Man hoppas ju inte på att någon ska bli åtalad för brott. Men Kripic har ju ändå en sån aura på sig om man tittar i hans belastningsregister så.
Ja, vi ska ju säga det, ni som inte hört eller läst, så skulle ju Kripic varit på en rättegång enligt Aftonbladets uppgifter då, nu ganska nyligen, men kom inte dit. Och när Aftonbladets reporter då frågade honom, som hade gjort sin research då, liksom att varför kom du inte till rättegången, så säger han, nej men jag blev inte kallad till någon rättegång. Och så säger han, jo men det står ju här. Och så hade han, jag vet inte om han visade papper eller om han hänvisade till papper då från Bosnien. Ja, de stämmer inte.
Likväl, han är ju också dessutom dömd för misshandel sedan tidigare. Så att det är intressant där, en intressant profil.
Vi får se hur det går.
Ja.
Om vi ska snacka lite kort om Häcken. Det är också ett lag som det lätt har blivit tidigare, lite töntigt när man pratar om Häcken. Men nu har vi en stare. Säkerligen lite mer attityd i laget. Alexander Farnerud,
Erik Friberg,
inte minst Alhassan Kamara, Skodra Maholi. Nu fick de in en ny snabb nigerian, polare till Ovoeri som lämnade nu. Han hade ju hört sig för hos Ovoeri först. Nu minns jag inte vad han heter precis, men ska också vara en bra forward som har ett ganska starkt anfallsstall. Sett till att det ändå var U21 Superettan heter det. Deras skytteliga vinner Skodran där som också skrev på fäcken.
Å andra sidan, de har ju tappat kanske sin viktigaste spelare i Källqvist också. Så det är klart att det är ett tungt avbräck för truppen. Framförallt god stämning i omklädningsrummet. Det var ju det han spred sista året där när han var passerad till bänken. Eller, ja.
Tråkigt avbräck också, det är en spelare man tycker om. En spelare som tunnlade Marcus Ekenberg som sista man också. Hur många allsvenska målare har gjort det? Inte någon Djurgårdsmålvakt vi har vet.
Nej.
Så att, spännande match. Du sa att kamratmötet skulle vara hetare.
Ja, jag tycker nog att det är betydligt hetare för att dels har vi ett Norrköping, lite... Ja, de vann mot Halmstad med 7-0.
Kan vi bara säga det igen? Ja. Hur mycket var vart det i matchen?
7-0. Det är inte alls tennissiffror.
Nej. Är det hockeysiffror? Det är bandysiffror.
Ja. En vecka efter. Det är känsligt att ta upp. Det är som en begravning. Det pratar man inte om.
Det hade räckt med kryss. Eller hur var det?
Ja, kryss hade vi tagit oss vidare. Och vi vet sen innan att Norrköping spelade alltså oavgjort mot Örgryte. Ett lag vi vann mot med 4-0. Spelade oavgjort mot Vänersborg. Ett lag vi också kryssade mot. Det har räckt med kryss. Vi har vår bästa mittback borta, Fredrik Livestam. Och vi rasar fullständigt ihop bakåt. Det var som att se Tröning IF, min gamla klubb, enda klubben jag representerat i karriären. Division 6, möta Bayern München i princip. Det är ju Sorgligt.
Nej, och det är ju så. Men kamratbörjat förande IFK Göteborg har ju gått... ja, inte med full poängskörd genom gruppspelet, i och med att det blir ju 2-2 i sista match mot Sirius. Så det var med nöd och näppe som IFK Göteborg lyckades ta sig vidare. Det har ju sett knackigt ut, men samtidigt har ju IFK Göteborg många intressanta spelare nu. Och ja, och det är ju ändå ett genuint toppmöte i Allsvenskan. Det är väl just det som jag tycker talar för det, att det är ju ändå... två topplag i Allsvenskan, och det vet man inte om BK Häcken kommer att vara under säsongen.
Sen tror jag dock att det vi ser nu av Göteborg, det är det vi kommer se i säsongen också. Jag tror att Göteborg kommer göra en riktigt, riktigt dålig säsong mot tidigare år.
Ja, det tror jag också. Det är lite dålig stämning i klubben på grund av ekonomin, och det var ju röda siffror här i årsrapporten i år igen, vilket är väldigt sorgligt. Men, det finns några intressanta gubbar i laget. Vi har en Abdulrazak som är lite av en allsvensk, kanske Jaya Touré. Han springer och joggar på mittfältet. Gjorde han senast mot Sirius, då var han nära på att sluta i ett uttåg i Svenska Cupen. Saban Eriksson ser däremot bra ut. Riktigt kul att se. Han spelar med glädje. Sen är det så, anfallssidan, den är något svag, och ja, för de som såg matchen såg till exempel när Tobias Isén skulle runda målvakten, men han förstod kanske inte att han är 35 och inte 27 längre, så att det slutade med att han inte ens fick iväg ett avslut.
Den lilla köttbullen fortsätter hända.
Ja, det är fint att se. En lite mer svårare situation förutom ekonomin i Blåvitt, som också pratats om, det är ju det här att Thomas Rogne har ju inte varit under försäsongen av Svenska Cupen som han var den där våren när Blåvitt i allra högsta grad jagade guld. Hur bör man hantera den situationen, tror du? Bör man slänga in en Bo Wiklander som var dominant i Bayern jämte Bjärsmyr som alltid gör jobbet? Eller bör man fortsätta matcha Rogne i form?
Nej, men det som jag tycker är skönt ändå, det är att det finns tre bra mittbackar i det här laget. Vilket det inte har... Ja, det har funnits tidigare, men då har man envisats med att spela med Hjalmar Jonsson som inte... är kvar i klubben. Så det är ganska skönt att det ändå finns tre mittbackar att rulla runt på. Och då kan jag ändå tycka att då ska en sån som Bo Wiklander ha chansen, i och med att han är ändå en etablerad allsvensk spelare och har dessutom vunnit SM-guld med Norrköping och gjorde det fantastiskt bra i förra årets Hammarby. I princip rädda kvar ihop med Aido det kontraktet, för hade de inte fått in de två så tror jag inte att det hade gått vägen för Hammarby, om jag ska vara uppriktigt ärlig. För Sätra och Magyar var inte bra förra säsongen. Så att jag, om inte Rogne, av det jag har sett, om det fortsätter så kan jag tycka att då kan man lika gärna slussa in en Bo Wiklander så att han blir bekväm i kläderna. För det kommer ju bara dippa. Man vet ju att alla de tre är ju relativt skadebenägna också, så att det kommer ju rulla runt på den här mittbacksplatsen under säsongen.
Om Lennartsson vågar.
Ja, det är ju det. Det är det ständiga dilemmat.
Och när vi ändå är inne på Lennartsson där, så måste vi ändå kritisera lite hans uttalande här om, eller hans sätt att försöka fiska supporternas älskdom och
fiska tid helt enkelt. Ja. Att sjukgymnasten var fantastisk, som gjorde ett underbart arbete.
Och framförallt supportrarna som alltid är där.
Och alltid sjöng och tog upp kampen mot Djurgården och Hammarby och AIK. Hördes mest på bortamatcher. Visserligen är det ju jättefint att säga, men det är bara tomma ord.
Det blir ju lite patetiskt när det kommer just nu också.
Ja, det är ju det. Han fiskar röster helt enkelt. Ja.
Han vet väl om att efter att han... För någon gång kom han ju lämna Göteborg, om det är ett eller två eller tre år beroende på. Men när han lämnar, frågan är hur många klubbar som ställer sig i kö för en tränare som väldigt feg, tycker inte om att släppa upp allt för mycket talanger. Och en tränare som är fast i ett 4-4-2, det är ju liksom ingen framtidsvision på det sättet, utan det är ju det gamla, trygga, säkra. Finns det klubbar, det är klart det finns klubbar längre ner i tabellen i Allsvenskan, men det kan ju inte finnas allt för många toppalternativ.
Nej, toppalternativen är nog, då skulle han få börja om lite ifrån scratch igen. Fast samtidigt, det är ju så att de här tränarna rullar ju runt hela tiden i Allsvenskan. Det är ju sällan det kommer nya namn, ta som Pelle Olsson här senast som fick sparken ner från Djurgården och tar ett AFC.
Jag skulle dock säga att han är mer gillbar än en Lennartsson.
Ja, det är klart, men samtidigt är ju Lennartsson, han är ju en pärmvända nisse på förbundet. Och då, då får man jobb. Titta på Lars Lagerbäck till exempel, som har gjort den resan genom pärmarna på fotbollsförbundet. Och ser det med att bli... Ja, resten är historia helt enkelt. Och det finns många sådana exempel.
Vi har två lite tråkigare matcher, eller som på förhand är ganska solklara. Vi har Elfsborg mot BP på Borås Arena. Och vi har Östersund mot Trelleborg. Kul att Trelleborg kunde ta sig vidare. Och de spelar ju förstås i Jämtland då.
Ett BP som gick igenom en ganska svår grupp trots allt och lyckades...
Svår och svår får vi väl. Helsingborg helt under isen. Djurgården väldigt, väldigt tråkiga och dåliga. Degerfors som inte heller är värst bra, men de gjorde det bra, absolut. Och de skulle ju ha vunnit över Djurgården, sett på chanser. Och Mellberg vet ju...
Jag vill ändå säga att det finns skrällchanser där matchen.
Absolut,
det gör det. På bortaplan och Elfsborg är ett starkt hemma.
Nej, men jag
tror det finns
konstgräs och...
Ja, en liten skrällchans, säger jag.
Nej, jag tror också det.
Jag tror det finns mer skrällchans i det mötet än vad det finns mellan Östersund och Trelleborg.
Absolut, ja. Och Mellberg är ju en ganska, säkerligen en ganska cynisk tränare också, som inte kommer vara alltför våghalsig offensivt mot ett Elfsborg som varit väldigt offensivt starkt nu där under försäsongen och Svenska Cupen, ska vi säga. Den vann ju stort mot Falkenberg, visserligen ett svagt Falkenberg som åkte ner och läste Anna i Superettan nu ett antal år, som det känns. Men det känns som att Mellberg har någonting på gång i BP.
Måste också faktiskt hylla Figge, eller Figueroa som man kan nämna. Säga att han heter. Han gjorde en riktigt jäkla bra match mot Djurgården. Kom runt bra på kanterna och slängde sig lite med klackar och hade minst två lägen där han borde ha gjort mål.
De hade ju bättre chanser än vad Djurgården hade.
Absolut, det hade de. Absolut, det är ingen snack om
saken. Så som sagt, nej, men det är klart att det är två tydliga favoriter i det, och det är Östersund och det är ju Elfsborg.
Om man ska stanna till bara lite kort vid Djurgården, vad sägs det efter kuppmisslyckandet, kuppen där man skulle lyckas i år? Vad sägs det om Öskan i Djurgårdskretsen?
Ja, alltså till och från. Jag tror inte riktigt att det har börjat ropa allt för mycket. Det har ju i stort sett varit spelarnas egna fel. Jag kan inte säga att det är spelsystemet som har varit problemet, utan det är ju spelare som viker ner sig och inte är där. Det är en El Kabir som trots sin spelskicklighet och liksom snabbhet inte vågar utnyttja det, utan istället för att vända in och kanske testa gå på skott så snubblar han på bollen och nej, det ser bedrövligt ut.
Det såg oinspirerat ut framförallt.
Minst sagt.
Det var dålig inställning, och det poängterar ju också Öskan att jag kommer byta ut nästan allihopa om det inte händer någonting.
Exakt. Djurgården har ju nu, det är ju Missimor har de ju upp, har Allsvenskan där de har dokumenterat Djurgårdens försäsongsträning och det här i Svenska Cupen också. Och där kan man se i deras trailer, jag tror att de två första avsnitten kommer ut imorgon, så kan man se en Öskan som riktigt, riktigt skäller ut laget när de möter BP och säger något i stil med att ni krigar på träningarna, men vad fan gör ni här på matchen? Det är... Ni visar ju ingenting, och han är riktigt, riktigt sur.
Så han pratade med ett gäng kaniner.
Ja, det är inte lätt att säga med ett sånt, en sån elefantkyrkogård när det finns så mycket rutin i Djurgården. Men.
Men nej, det är träning som gäller nu fram tills säsongstart när vi möter Sirius. Så det finns mycket som kan göras bättre. Men in med en anfallare så tror jag ändå att vi har någonting.
På tal om anfallare, ett lag som...
Försvarare också, måste jag bara hoppa in här.
Det är kanske det allra viktigaste, tänkte jag säga. Men.
Någon som fyller luckan där bak. Örebro är ett lag som har fyllt luckan där framme. Efter Astrid Ajdarevic som lämnat. Martin Broberg lämnade också. Visserligen inga renodlade anfallare, men de har ju fått in en stark anfallare nu. Kennedy Igboananike är tillbaka i Allsvenskan, återigen.
Ja, det ryktades väl faktiskt lite om att han var på väg till AIK där ett tag. Eller det gick ju snack bland supportrarna i alla fall. Men jag tror att de flesta var eniga om att de inte ville ha tillbaka honom. Och det kan man ju förstå kanske hur det slutade där. Och han gjorde väl ändå 10-11 ball i AIK.
Någon säsong gjorde han ju det, men sista säsongen tror jag bara att det var 5 år.
Ja, slutet var ju riktigt.
Nej, han kunde ju spela U21 fotboll med Djurgården annars. Mm. Det är det han gjorde tidigare. Så.
Ja. Ja, det är ju en spelare som många pratat om, i varje fall spelare, som jag förstått det, så ska vara ganska bakom flötet, i varje fall på planen.
Ja.
Det är ju inte den vassaste kniven i lådan. Så att, men kul att Örebro får in en profil. Kanske kan, Axén är ju bra med de där spelarna och få dem att lyfta. Det har varit många, Mike Sema till exempel, Astrid Ajdarevic, Nordin Garcic, det finns många exempel spelare som han har fått lyfta.
Jag tror att faktiskt han kan vara riktigt...
Ja, allt
får vi inte glömma. Nej, men jag tror att Igbo Anike faktiskt kan vara riktigt, riktigt rätt för Örebro. Som ändå är ett lag, jag säger det gång på gång här. Det är ett lag som, om de får en rätt försäsong, de får en rätt start på Allsvenskan, så är de med och kriga, i alla fall i topp 5 skulle jag säga. Med rätt förväntningar.
Ja, det tror jag inte att de kommer att
vara. Jo, för att... Jo, jag... Det är ett bra lag
som
man inte ska räkna bort.
Andra gäng.
Det, ja, det får man ju säga. Det får man säga. Ja.
Nej, men jag tror att de har tappat för mycket för att vara topp 5 nästa år, i med att man ska inte underskatta att en Åman Persson försvinner med tanke på den rollen han hade i laget. Å andra sidan får de in Johan Mårtensson som kan lyfta i rätt miljö. Han var ju inte speciellt bra i Helsingborg, men man har ju sett tendenser som på det här januarilägret. Inte nu i år, men förra året. Det finns ju tendenser till att det är en bra spelare där. Och jag lyssnade på någon intervju nu under försäsongen där Axén sa att man vill ju lyfta Örebro. Jag menar, han är ju en målmedveten tränare, Axén, så att han vill ju uppåt. Och han vill ju göra karriär i tränarbranschen också. Då krävs det ju kanske en fjärdeplats.
Sen har ju alltid problemet varit att de har släppt in alldeles för många mål. Oavsett om de har gjort 3 mål så kan de lika väl släppa in 3 mål och spela en 3-3-match. Så de måste ju hitta ett sätt att täppa igen där bak.
Förlitar man sig på Patrik Haginge, också en gammal Djurgårdsspelare däremot.
Ja.
Så att det finns ju ett par goingar där. Och med det kanske vi ska tacka för veckans svenska fotboll för den här veckan. Ja. Fotbollsnyheter. Under en lång tid har vi ju i Allsvenskan inte fått se särskilt många profiler. Profilstark spelare under 2000-talet i Allsvenskan har ju varit mycket...
Dr. Jones.
Ja, han också. Men svenska spelare som återvänt, inte speciellt mycket utländska spelare. Men senaste tiden har vi ju sett Lugano-Häcken, Etuhu i AIK. Märkligt uttalare.
Men Kinedo Basi får man väl nämna förra säsongen.
Absolut. Och Frimpong nu också.
Och Frimpe.
Inte minst SIM som ryktas till klubbar i Allsvenskan.
Det ryktas ju ganska intensivt om SIM, så det känns ju ändå som om det är en marknad. Bara det att jag vet ju att IFK Göteborg har sagt nej. Vilka var det mer som sa nej?
Hammarby sa nej.
Hammarby sa nej.
Och AIK också.
Nej, ja. Jag vet inte om AIK faktiskt ens hade ett bud på han.
Fick frågan.
Ja. Fick de frågan?
Ja, IFK Göteborg fick frågan i alla fall. Och då bidrar. Men det vore ju roligt att se Mikael Essien i Allsvenskan.
Rädd att se han i Djurgården, måste jag säga.
Ja, det hade varit fint.
Jag tänkte
om de fått in ytterligare en mittfältare.
Men man börjar ju undra, vad tänker Essien på egentligen? Alltså, Allsvenskan är all ära. Vi har en fantastisk supporterkultur. Det är ju fruktansvärt bra på Stockholmsderbyna och Göteborg och Malmö också, men utöver det så det är kallt, det är inga stora pengar för en spelare som SCN.
Det är konstgräs.
Kan det väl kanske vara att, kan det inte vara ett litet, ett steg för en...
Kina-turné, skulle jag gissa på. Förmodligen, men det känns ändå som man borde ha erbjudanden från Kina redan nu, det är det som är grejen. Kan jag tycka.
Ja, eller så har han inte fått något bud och då vill agenten visa att SCN, han kanske inte bara ute efter pengar. Och då när de ser att han vill gå till Allsvenskan, då kanske någon annan liga då, men han är beredd att gå dit och kan vi lägga det här budet som är lite bättre betalt. Och då klipper han det.
Ja, det är gärna sett SCN i Allsvenskan. Det har varit fantastiskt roligt, men... Det känns ju också lite som att, jag vet inte om att han sabbar sitt rykte lite. Jag menar, han har ju varit Chelsea, han har väl haft någon säsong i Real Madrid.
Stämmer.
Milan, nu senast Panathinaikos. Det är ju ändå en etablerad klubb i Europa. Och så till Hammarby. Ett SM-guld, tre för en HBK. Vad ska han där göra?
Ja, det vore ju bara roligt att se. Och jag skiter i om det skulle vara Sabbans rykte. Jag älskar ju Mikael Essien. Alltså. Det är det som är grejen. Han har ju varit i Lyon också.
Mm. Eller möjligtvis han kanske har hört... Jag menar, det verkar ju som spelare snackar med varandra mycket från samma nationer. Jag menar, Ovoeri rekommenderar den här nya nigerianen i Häcken.
Det har väl Ofori som har varit i AIK. Och sen Ofori har väl säkert stött på sig ändå i något landslagssammanhang skulle jag gissa på.
Ja, mycket möjligt. Kanske rekommenderat SCN att komma till, till Sverige.
Ja. Ja. Nej, ingen gubbe jag riktigt kan hålla tummarna för. För att få se i Allsvenskan.
Nu ska ni bygga vidare på en dinosauriekultur så Kjellström och Hesse igen. Långsammaste mittfältet i Sverige.
Vilket in mittfält det hade varit. Hesse igen, Kjellström. Och så Isaksson där bak. Sen tar ni in någon annan gammal pensionär. Typ en Mikael Forsell.
Ni har ju kört lite finsk genom åren. Så det vore ju inte helt osannolikt.
Ja, hånen bara flödar känner jag.
Är det fint så fruktansvärt fint. En John Terry kanske som mittback eller något liknande.
Ja, med tanke på att vi har Kim Källström som är en av Sveriges bästa spelare genom tiderna. Så absolut, kan vi klippa några andra utlänningar. Ja. Håller hög klass.
Göteborg skriver vad nu också. Och han har landat i Göteborg. Bilder har tagits, lagts upp i den sociala sfären. Mix Diskerud.
Ja, vilken kvalitetsspelare det här är.
Intressant att veta vilken lön han tar.
Ja, nej, men det vill man inte veta så mycket på Göteborgs supporter. Jag hoppas att det är någon extern finansiär som går in och betalar den här, men det är troligtvis inte. I alla fall Mix Diskerud. Mycket intressant, spelat ihop med Andrea Pirlo och David Villa och Iraola och Frank Lampard. Vi bara hoppas att han håller samma kvalitet.
Ja, det är ju en häftig värvning. Det är en
håller han den kvaliteten då?
Amerikanen från Norge. Eller vad heter det? Ja, exakt. Amerikanen från Norge.
Precis. Så det ska ju bli spännande. Och han har ju ett namn och han har en frisyr. Det är ju en bra spelare både till utseende och på planen. Så att,
ja.
Men som man säger... Man börjar ju undra hur Frank Andersson och company hanterar de här pengarna man har. Om man värvar in en Abdulrazak som säkerligen tar en
lön. De pengar man har inga pengar. Det är det som är grejen. Abdulrazak kommer att värvas in, Boviklander. Alltså visserligen, det är bra spelare. Men det är liksom så här, ja, antingen får man ju liksom köpa sig ur krisen genom lån. Men då måste det ju vara ett garanterat SM-guld.
Ja.
Och det gör det inte med Mix Diskerud, Abdulrazak och Boviklander.
Men Boviklander gick väl rätt smidigt här med tanke på den situationen han
hamnade i. Ganska billigt, men det är klart att det kostar pengar. Bjärsmyr har bäst lön i hela allsvenskan typ. 22 miljoner per år. Så att det är klart att ja, det är ett stort svart hål i Göteborgs ekonomi. Men samtidigt vill man ju blunda lite för det när man får ett erbjudande på Mix Diskerud. Alltså. Det som är grejen med honom är väl att han kommer gå in direkt i startelvan istället för Martin Smedberg och Lens.
Precis. På tal om dyra spelare. Undrar hur Rosenborgs fansen känner över att ha landat Bentner för vad som sägs vara 5 miljoner om året i lön.
Ja.
Till Bentner, till Lord Bentner också får vi inte glömma. Ja. Det är en Lord de har signat. Då klart, det ska kännas lite.
Ska kosta.
Smakar det så kostar det. Vill man ha en kvalitetsspelare då jävlar ska det upp med plånboken alltså.
Och sen får man väl säga det är väl en bra deal rent marknadsföringsmässigt också.
Ja, onekligen.
Man ska ju veta att den norska fotbollen har ju långt ifrån lika mycket folk på läktarna som den svenska fotbollen har. Så att det finns ju lite där att hämta och kanske är det den typen av profilstarka spelare som tippeligan behöver.
Ja, just Bentner. Det blir ju showbentner.
Vi kanske ska ta upp tippeliga spåret. Ni lyssnare som varit med ett tag vet ju att i början så hade vi en tippeliga där vi gick igenom svenskarna. Och de flesta var ju landslagsaktuella förstås.
Ja, det var många som var landslagsaktuella på den. Men vi gissade också rätt på vissa. Det var ett par som blev landslagsspelare. Emil Kraft blir det. Jakob Johansson i nästan ordinarie. Så vi var inte helt ute och cyklade.
Och det finns ju för att se tillbaka. Vi har ju en 30 minuters intervju med Emil Kraft om vinerna i Italien, hur det är att spela i Bologna, lite Gasperini. Så ratta in avsnitt nummer 10 ifall ni är sugna på att veta mer om spelaren som Genuin Läderkula presenterade för landslaget.
Tack.
Tack.
Tack. Veckans allsvenska profil. Äntligen är vi tillbaka. Vi har jagat Kalle Holmberg. Vi har inte skrikit utanför hans lägenhet, för vi vet faktiskt ännu inte var vi bor, trots att vi har följt honom så pass länge som vi gjort. Men vi har försökt nå honom utan framgång. Men däremot så har vi nått en av hans bättre kompisar, som jag förstått, i Örebro. Och det är Martin Broberg, numera i Odds BK i norska tippeligan, som vi ringde upp nu i dagarna.
Ja, mycket trevligt. Och framförallt så kanske bjuds på lite Holmberg-godis.
Precis. Så lyssna, ta in Brobergs tankar om tippeligan, som vi tycker så mycket om. Men även om Visby Pils, en öl som Kjellqvist gillade. Julölen i varje fall.
Mm.
Och lite Holmberg-memories från kompisen själv.
Släng igång det.
Hur trivs det, Norge?
Det är jättebra. Så att, jag har verkligen tyckt att den här första perioden har varit ja, nästan bra. Positiv och lätt för mycket.
Är inte chockad över de höga priserna på ICA?
De har inte ICA här för det första. Det heter ju Meny och Kiwi och Rema 1000 heter det. Men just här i Kien, jag bor här, inte extremt. Skulle jag säga att det är ungefär som Stockholmspriset på mat på butiker.
Är det en ganska liten för då?
Ja, det är rätt så lite. Det bor väl 50-60 000.
Jag har väl lite försäsong nu, misstänker jag. Vad har du fått för roll i laget?
Ja, det stämmer bra. Vi har lite upp i, gnuggat nu i två månader sedan vårt, så att vi har jag måste en roll som innerlöpare just nu här i Norge. Och spelat några minuter som höger kant också, har vi sagt. Nej, jag tycker att det känns rätt så bra om att man blandar man också. Det är lite nytt i sättet vi spelar på, som man fortfarande håller på och som ska sätta sig i ryggraden liksom. Men det kommer allt mer i mina spelar.
Efter att du bröt kontraktet här med Örebro, så sa du att du ville utomlands och testa att spela i ett annat land. Var det främst Norden du hade erbjudanden då, eller?
Ja, främst var det Norden. Sen så var det ett par jag vinner på andra sådana här erbjudanden också, som inte var tillräckliga för att riktigt få mig att hoppa på de tågen liksom. Så att det saknades lite just den ekonomiska liksom delen för de andra erbjudanden som vi skulle göra det värt liksom, flytta eller liksom, till de länderna det handlade om. Liksom. Sen hade jag ju ett par konkreta i Sverige och som man säger i Norden här Norden och Frans liksom, som var som jag kände det var liksom när jag fick värdera ekonomi kontra fotbollsmässigt och speltid, och det är också ekonomin har stegat upp givetvis också, så blev det till slut att jag stod och valde mellan Danmark och Norge och Sverige. Fortfarande fanns mig i bakhuvudet, men inte som jag sa, jag ville ändå prova något utanför svenska gränserna och vad det nu skulle bli. Det var ett grannland som vi ser lite annorlunda fotbollen och vad vi gör i alla fall. Och jag är van vid mina tidigare svenska klubbar, så att Jag tycker det är ett steg upp fotbollsmässigt för mig också.
Ja, oddset är väl 3 i fjolligan, så det blir väl Europa League-spel i år, va?
Ja, precis. Vi kliver in i kvalrunda där under slutet av juli tror jag, och spelar kvalrunda som är där under juli månad också. Eller ja, där förhoppningsvis går vidare till, ja, i alla fall, man önskar ju, och det vore ju rent coolt att ta sig hela vägen till gruppen, men ta så långt som man kan liksom och få möta sig med andra i fysiska lag. Det är också en grej som spelade in i mitt val.
Och det är ju, som jag har förstått, en lite mindre klubb som har gjort det bra nu de senaste åren. Vad finns det för ambitioner där? Hur ser ni på nästa säsong liksom efter en tredje plats med stark förstått i ligan?
Ja, nej, vi har väl, som du säger, det har varit ett etablerat topplag, tycker jag, här och de senaste åren. Och jag menar, vi siktar återigen på att, tänkte jag säga, slå, men liksom vara med och slåss i toppen liksom. Så att vi ska kunna utmana de här. Rosenborg är ju starka favoriter såklart. Jag har stor tro på laget och kvaliteten som finns i truppen. Det är som tidigare steg upp mot att jag har varit i tidigare i Sverige. Jag tycker att det är väldigt många duktiga fotbollsspelare, så att det ska bli intressant att se hur pass bra det kan bli. Men jag hoppas att vi kan göra så att om platsen högst upp såklart.
Som jag förstår, så du har lidat upp med Kalle Holmberg under den perioden.
Ja då.
Ja, lite av en poddfavorit. Har du något gott minne med honom på planen eller utanför planen som du vill dela med dig av?
Alltså, jag har många goda minnen med honom. Han är väldigt god vänslig, men så här. Utanför plan, det håller jag på själv, men
ja, jag förstår.
Jag skulle väl säga att en av, jag kan ta det utanför fotboll ändå, men en av alla middagar som jag har varit hemma hos han och hans lilla flickvän, de har lagat middag åt mig, som jag har varit deras lilla extra, lilla barn, tänkte jag säga. Så att, jag får väl säga att utanför fotbollen där, att det är en av många stunder som jag har tid väldigt bra ihop med dem. Båda är grymma, han och hans tjej. Men det finns många såklart minnen och sådär sätt man har. Men svårt att bara rycka sådär på raken.
Det känns som att det har varit på gång länge. Det är väl bara det där lilla sista som krävs kanske för att få det stora genombrottet liksom, och mål upp i Europa och sådär.
Det undrar jag honom, tänkte jag säga. Alla andra mål han gjort under den här personen. Hoppas att jag får hålla i sig att han träffar rätt för tidigt under säsongsinledningen också. I Allsvenskan. Då tror jag det kan bli ett fantastiskt år för han. Han är oerhört talangfull och en väldigt underskattad spelare, tycker jag. Som jag hoppas att du säger får visa hur pass bra han är.
Mm.
Det är kul att följa honom också eller att han har på sig.
Och sen avslutande fråga som vi ställer till alla spelare vi intervjuar. Vilken är din favoritöl?
Min favoritöl. Jag vill säga Visby Pils.
Torsdags tillbakablicken.
Vad är det med mig, Ludvig Billengren? Jag vet inte om jag tycker om den globaliserade fotbollen. Visserligen blir det underhållningsvärdet så mycket högre. Men det är en så stor kommersialiserad bransch. Det ska vara PR-kupper, flaggor på varje säte och elektroniska biljettautomater. Det känns inte som fotboll. Ibland åker jag hem till min lokala by i Västergötland. Och då brukar jag nästan alltid gå på fotboll. Det finns 3 föreningar. En division 4, en i femman och en i sexan. Jag gillar att stå där vid sidlinjen och bara se när det kickar boll och det liknar mer en tennismatch än en vanlig fotbollsmatch. Det är mest luftpastejer. Och i vanlig ordning går jag alltid halvtid för att göra det som förenar den globaliserade fotbollen med gräsrötterna. Jag går och köper en kokt korv. Korven ska vara kokt. Man ska trycka i sig den på nanosekunder, men alltid börja på varje sida. Korvens historia sträcker sig faktiskt ända till 1600-talet i Frankfurt. Det var Johan Georgener som uppfann den näringsrika matprodukten. Jag skulle gärna vilja åka tillbaka i tiden och intervjua Johan. Trots allt är han svag för pionjärer. Min första fråga hade varit, vad tycker du om fotboll? Även om idrotten inte ens var uppfunnen. För korven, den förenar fotbollen. Så jag vill tacka korven. Tack.
Tack. Mycket fint.
Det finns någonting med det här med korv på fotboll. Jag kan själv relatera till Örjansvall. Så där finns ju någonting som heter kvasterian som alla HBK-are kan relatera till. Där de egentligen enbart säljer korv. Jag vet inte om de har tagit in hamburgare senaste tiden. Men från början var det i princip bara korv. Ofta ganska bränd. Jag vet, efter matcherna kunde man ofta gå dit tillsammans. Gjorde vi i varje fall. Få hämta lite gratiskorvar. Ofta så fanns det ju, man fick ju leta efter de röda fläckarna på den här svarta korven. Men väldigt, väldigt genuint. Och gärna med mycket ketchup och senap förstås.
Mm, givetvis, det är ju tillhörigheter som liksom är där. Det får ju inte vara stark senap.
Nej, absolut inte.
Svaga.
Det ska vara en svaga.
Som man inte äter hemma.
Och självklart tar man då ketchupraden längst ner och senapen högst upp för att få känna den här senapsmaken.
Nej, jag skulle nog vilja säga att man lägger det mellan brödets kanter, om man säger så. Brödet avgränsar från ytan. Och liksom den arian på brödet är där man lägger både ketchupen och senapen. Sen börjar man alltid på kanterna så, på varsin sida, och så. Det är svårt att liksom visualisera det här.
Det låter avancerat.
Det finns ett visst sätt att äta korv på. Men alla har sitt eget, jag äter på mitt sätt.
Ja, och jag kan ju bara minnas tillbaka till de här gångerna man var på stadion. Oftast väldigt fin, en sommarkväll, solen på väg att gå ner i horisonten. Djurgården vinner med 2-1. Man går till kortsidan, tar en korv, knäcker en burkläsk och andas ut.
Och det fina var ju någonstans att det här var ju alltid kvällsmaten då, de här söndagsmatcherna för min del ofta då, när matchen var slut framåt 17. Det räckte med en korv. Sedan levde man ju på det. Och det kanske var känslorna från matchen också som gjorde att man blev mätt på den där korvstumpan. Men gott var det.
Mm.
Och fint också att korven är ju inte någonting bara för supportrar. Jan Andersson är ju kanske den tränare i Allsvenskan som älskar korv mest utav alla. Han hade ju det tillsammans med assisterande där, om det var Anders Smith eller om det var Virmola till och med kanske. Någon av dem var det. Att de alltid tog en korv inför matchen på olika arenorna för att testa runt. Så att han är ju någonstans den som kan korvarna bäst i Allsvenskan.
Väldigt subjektiv rapportering där. Och i och med att han sa att det var Halmstad som hade den bästa korven. Det vill jag nog sätta mig upp emot. Alltså.
Han gillade Söderstorms korv också.
Ja.
Och då ska man veta att han är ändå ett stort fan. Ja, det finns få allsvenska säsonger som jag sett att Jan Andersson inte tippat Malmö FF som svenska mästare på säsongsupptakten. Det är liksom att han har alltid det klart för sig. Storebror, för att vi ska kunna förlåna spelare där sen kanske. Jag vet inte.
Ja, dels så lägger jag över pressen på Malmö FF. Det är nog den.
Ja.
Det är så man brukar göra med de tippningarna.
Korven är fin.
Ja,
det är den. Tack.
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 Liberala punkten. Denna punkt är liksom podden tillbaka igen. Vi satt och funderade lite här, kan vi berätta. Vad ska vi prata om den här veckan? Liberala punkten ska ju, det måste ju bli 100% för att ett avsnitt ska kännas bra så här efterhand.
Mm.
Och vad blir det, Björke?
Idag ska vi avhandla ett så fint ämne som taxichaufförer.
Precis.
Och innan vi börjar så vill jag säga att jag uppskattar faktiskt taxichaufförer. Jag tycker de är trevliga, allt som oftast. Så kan man föra ganska trevliga konversationer med taxichaufförer. Sen kommer han till en nitisk jävel alltså.
Ja, ni märker ju att vad det här barkar åt. Och ber om ursäkt redan innan vi hinner prata om det.
Men jag gjorde en liten uppskattning. En liten uppskattning på det att var femte taxichaufför har ingenting i huvudet.
Är för ljugen.
Har förljugna drag.
Nej, han är inte förljugna drag. Han är helt och hållet förljugen. Kan ju berätta lite bakgrundsfakta i den här historien. Det var så, nämligen, vi var ute och åkte taxi i fredags. Och
det skulle ta oss från plats A till B.
Ja, och det var ungefär, ja, vad ska vi säga, 800 meter, en kilometer kanske det är.
Och sen blir det lite omvägen.
Ja, lite om. Vi kanske har rest 50 meter och då har den här taxametern gått från 50 kronor till 85 spänn. Och när han står still så tickar fortfarande taxametern.
Mm. Varför vi ifrågasätter det här?
Och det är här det börjar bli intressant. Och det är här det börjar bli hjält.
Jävligt intressant.
Och då ifrågasätter vi det här att man kan ju inte få betala när man står still. Utan det handlar ju ändå om att man ska få betala för den tiden. Eller den totala ressträckan.
Det heter taxameter.
Ja, exakt. Meter. Inte
taxa noll.
Nej. Så att då är frågan så att vi där. Och det slår bakut kan vi säga.
Det gör det.
Ja.
Han börjar, eller vi kan väl säga kort och gott att det är en väldigt hetsig
diskussion
som startar där. Och det är diverse hot. Kan vi lugnt konstatera.
Långt ifrån det man upplever i en vanlig taxi. Jag menar, många av er som lyssnar på det här nu har säkert haft diskussioner som gemene man har haft med en taxichaufför. Att man kanske är oense om någonting. Han släppte av det vid fel plats. Eller han är på väg att slänga ut ur taxin. Men ofta hamnar man ju inte vid personangreppsnivån.
Nej.
Och det var det här. Och det slutar med att den här taxichauffören ber oss, eller inte ens ber, utan kräver att vi går ur taxin efter 50 meter. Och det ska vi betala för då, den här taximetern har tickat upp till det dubbla på 50 meter, vilket är helt osannolikt.
Och då ska vi ändå tillägga att då har den här taxichauffören varit nära på att gå ut, i alla fall 2-3 gånger, för att faktiskt slå till dig, Lundbyggen.
Ja, så var fallet. Jag har sagt att jag tänker inte betala för det, för åker man 50 meter då ska man inte behöva betala och dessutom bli urkastad ur taxin. Och det här har ju också hänt oss förr. Det är ungefär en på fem som det händer med. Till exempel var det en annan man som en gång skulle helt enkelt ville inte ha betalt via vita pengar. Och det slutade med att han körde lite dike. Vi betalar våra pengar, men vitt givetvis. Men han körde fast i en snödriva. Vi betalar, men då skulle vi helt plötsligt hjälpa honom att putta bilen. Och hade man varit medmänniska så absolut. Men det är man inte.
Vilka arbetsställe hade vi på oss, kan man också fråga sig. Jag menar, så vi ut som några arbetare som jobbade där vid den tiden, absolut inte.
Och det var väl en bärs för mycket innan för alla oss tre.
Ja, det var det absolut. Jag tror inte det hade hjälpt så jättemycket. Men
han satt fast där. Det var ju en av dagarna när det kom så ofantligt mycket snö att man knappt kunde röra sig ute. Ja.
Och arbete efter man druckit, det är inte hälsosamt.
Och det man kan säga som så här, jag hade ytterligare en i fredagsnatt. En jättetrevlig taxichaufför som vi satt och snackade Neapel och hur det var där och lite om maffian. Det är sådana taxichaufförer man uppskattar.
Mm. Men jag måste säga det att under den tiden, den korta tiden vi var i London, visserligen hade vi ju ett riktigt rötägg som vi också åkte med även där.
En av fem.
Ja, en av fem även där. Så man ska inte dra fastade slutsatser kanske. I och med att även den taxiresan, får jag säga det var ju liksom fruktansvärt. Troligtvis hade han ju tagit körkortet bara någon dag innan. Ja, det var ju inte motorstopp, men fruktansvärt ryckigt. Och jag tror att vi alla var ju, framförallt du Björk, var ju nära på att spy faktiskt.
En jobbigare taxiresa än den kommer man aldrig uppleva igen.
Nej, den var rent ut överjävlig.
Och vi ska säga det att det tog cirka 40 minuter ut till Charltons arena då, The Valley. Kan det tagit en timme 10 minuter hem? Det var ju liksom genväg efter genväg som blev senväg efter senväg. Och man började ju undra vad han sysslade med egentligen där framme.
Ja, en på fem.
Så om vi går tillbaka till taxametern där. Tacka fan för Uber.
Ja, tacka fan för Uber. Det vill säga, billigare och bättre. Roligare taxichaufförer.
Tack för att ni finns.
Tack.
Tack.